Mette hittar en gammal smalfilm i sin pappas skrivbordslåda. Och när hon i smyg spelar upp filmen är det något som inte riktigt stämmer.
Ja, det var ju lite lustigt att han var tillsammans med sin så kallade gamla familj, för jag var ju född på den här tidpunkten.
Det kommer att visa sig att Mettes bakgrund inte är som hon tidigare trott.
Det är en väldigt konstig känsla att upptäcka att man inte är den man tror att man är.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Jag har gjort en liten collage här om min lilla familj. Ja, men det är jag när jag var 3. Det är min morfar och min älskade mormor. Och så har jag satt in bilder på min dotter och på min son.
Jag har tagit mig över Östersjön till Danmark och en liten by strax utanför Köpenhamn där Mette bor. Och här sitter vi i hennes vardagsrum med utsikt mot en lummig trädgård och tittar på några fotografier som föreställer hennes närmaste släktingar och också bilder på henne själv som liten. Men kartan över de som är Mettes genetiska familj har ritats om och ser inte alls ut som då när Mette var den där lilla 3-åriga flickan på bilden.
Min barndom var så att jag bodde med mina föräldrar. Min pappa hade 2 barn från sitt tidigare äktenskap som kom och hälsade på oss ibland. Vi flyttade några gånger, bodde bland annat i Köpenhamn och Fredensborg. Sen när jag var 8 så hände det lyckligaste som jag hade önskat mig i hela mitt liv. Jag blev storasyster. Så jag fick en lilla syster. Ja, sen var jag mycket hos mina morföräldrar som bodde ute på landet. Och där, min mormor, hon hade en hel vägg med bilder på barnbarnen. Och hon hade också ett foto stående framme av min mor när hon gifte sig. Så jag har alltid vetat att min mamma också varit gift förut.
Det där bröllopsfotot på Mettes unga vackra mamma i vit slöja tillsammans med sin första man var ingen som pratade om. Det bara fanns där som en del av mammans tidigare historia. Men det blev ett till bröllop och nu mellan Mettes mamma och pappa.
Ja, det minns jag. Då var jag 5. Det var ett rådhusbröllop. Gick väldigt lugnt för sig. Jag tyckte det var så tråkigt. Så jag gick ut och hoppade hopprep. Och sen minns jag att vi allihopa fick samma efternamn. Både mamma, pappa och jag hade nu samma efternamn. Det är liksom vad jag minns.
Bara några år senare får pappan jobb i Sverige och hela familjen flyttar med. Mette, som då är 9, får börja i klass 3 och lära sig svenska. Åren går och i tonåren har hon sin bästa kompis hemma hos sig. De smyger in i pappans arbetsrum och drar ut lådan med smalfilm som Mette sett tidigare. Och kompisen, hon har tagit med sig en projektor som de kan använda.
Så vi tyckte att nu var det på tiden att se vad som fanns på de där filmerna. Och på det där lilla locket så stod det 1972. Och när vi fick på filmen så var det en film som visade pappa och hans förra fru och deras barn. Och det såg så där väldigt familjeaktigt ut. Och de har egentligen alltid haft en bra relation och så det var inte för att jag liksom blev svartsjuk eller någonting. Men jag tänkte lite på min egen historia. När fasiken blev jag till liksom, när det är någonting här som inte stämmer. Jag får liksom inte ihop historien. Det var ju lite lustigt att det stod 72 på den här filmen, för jag är ju född 71. Det satte helt klart igång i tankeverksamheten. Så jag tog mod till mig och frågade mamma, du mamma, är pappa verkligen min pappa? Och då säger hon, ja men visst är han det, så dum du är. Och det får man ju liksom acceptera. Man utgår ju från att ens föräldrar talar sanning.
Mette släpper sina misstankar och går vidare i livet. Hon flyttar hemifrån och börjar läsa på universitetet. Men så en sommar händer något som kommer att plocka upp den där misstanken om att det är något som inte riktigt stämmer. Hon är bjuden på kalas till den svenska skärgården tillsammans med sin pojkvän. Och dit ska även hennes föräldrar komma.
Och det var på en ö där det var militärt skyddsområde. Så på den tiden då var man tvungen att söka tillstånd när man inte var svensk medborgare. Så jag tänkte att jag ville hjälpa de gamla på traven med att ansöka om det här tillståndet. Och gick då på den tiden till folkbokföringen som hade hand om det. Det var ju egentligen bara en servicegrej jag hade på gång. Så frågade jag efter mina föräldrars personnummer. Det kunde ju bara sökas genom mig då. Och den här tanten, hon tittar konstigt på mig. Och säger att jag har din mammas personnummer, det kan jag få fram, men jag får inte fram din pappas. Och jag bara, men det var ju konstigt. De är ju gifta, jag var ju med själv när de gifte sig. Ja, men enligt den här datorn så har du ingen pappa. Det var ju konstigt. Och den här tanten, hon säger, du måste gå hem och prata med din mamma om det här. Så när jag kom hem på kvällen så tänkte jag, jag måste ringa och berätta detta för mamma. Det är ju lite konstigt att inte ha någon pappa. Så jag ringer upp henne och berättar om det här. Och så säger hon, men du vet väl, ett pappa är inte din biologiska pappa. Och då fick jag blackout, tror jag. Så vet jag inte vad som hände. Annat än att min sambo tog den här telefonluren. Och skällde. Och skällde. Och skällde på min mamma. Jag minns inte vad han säger. Jag minns bara att han skäller ut min mamma. Han säger nog någonting med att så behandlar man inte sin dotter.
Mette tappar fotfästet.
Man går ju runt i någon form för bubbla. Det var svårt att hålla koncentrationen på jobb och studier och tentor. Och som jag minns det, så något av det första jag gjorde när jag liksom efter att den bästa chocken hade lagt sig, så kontaktade jag min mormor som på många sätt var min klippa. Och berättade vad som hade hänt. Och hon berättade då att hon fortfarande har kontakt till den mannen som ju då visar sig vara min biologiska pappa. Och som ju visar sig vara hennes exman.
Så hon kände till det här men hade aldrig berättat?
Ja, hon kände till allt. Och hade ju varit, vad ska man säga, lojal för sin dotter. Min mormor kunde berätta var han bodde. Och hon kunde berätta att de brukade antingen ringa eller skriva till varandra vid födelsedagar och jul. Och hon hade ju liksom berättat för honom om min uppväxt.
Mettes mormor har alltså genom åren hållit kontakt med den biologiska pappan. Och nu när hemligheten är avslöjad får Mette också veta att hon har en yngre halvbror. Men allt hon nu fått veta behöver landa. Och det är först ett halvår senare som hon författar ett brev till sin hittills okände biologiske far.
Jag skrev att nu hade jag fått veta sanningen om hur saker och ting står till. Och det visade sig ju att han hade bortadopterat mig till pappa i förbindelse med deras vigsel. Och det respekterade jag givetvis, men jag var också liksom tvungen att respektera om inte han ville mig.
Vad fick du för svar från honom?
Jag fick ett maskinskrivet brev där han uttryckte sin stora, stora lycka över att jag ville ha kontakt med honom.
Mette och hennes biologiska far börjar brevväxla. Och efter ett par månader beslutar sig Mette för att resa ner till Danmark för att hälsa på honom.
Och jag har hela min ryggsäck full med fotopärmar. Jag ska ju bevisa vilket liv jag har haft. Det var en konstig känsla att den där skäggiga mannen var halva mig, eller vad man ska säga. Men vi hade till att börja med några jättefina dagar. Och där han också berättade sin version av historien. Jag har ju pusslat ihop historien av både mammas berättelser och pappas berättelser och biologiska pappas berättelser. Och det stämmer ju. Vad ska man säga? Historierna stämmer.
Vad var det som hade hänt då?
De lever ihop, men min biologiska pappa börjar också dricka en del. Och det tröttnar mamma på. Hon blir gravid och hon har länge önskat sig att bli gravid. Men det äktenskapet är inte på toppen. Hon går på julbord och där uppstår ömsesidiga känslor med en annan man. Det är nog inte den bästa situationen man kan hamna i. Men deras förhållande blir tydligen så starkt så att hon väljer att gå hem till sin man och säga att hon vill skiljas. Då är hon väl i sjätte, sjunde månaden någonting. Så hon flyttar från sin man och har med sig väldigt få ägodelar. Hon har sitt matbord, sin soffa och en gammal skraltig bil. Och så visade det sig att mamma och min så kallade uppväxtpappa flyttar ihop när jag är 2 månader.
Och han har också en familj som han lämnar?
Han har också en familj som han lämnar. Jag tror att det var egentligen ganska tuffa tider. Så jag har ju, pappa har ju alltid varit där. Så det har ju varit en självklarhet för mig. Jag har ju beundrat min pappa att han vågade kasta sig ut i det projektet. Och är ju fruktansvärt tacksam för att ha haft honom som min pappa. Men ja, de har varit lite modiga bägge två, tänker jag. De har satsat stort.
Men när du får veta det här, lever din pappa då?
Ja, pappa blev väldigt, väldigt rädd att jag skulle skrota honom. Men tvärtom blev vårt band egentligen bara starkare.
Fick du svar på varför de inte hade berättat för dig?
Jag var nog en hispig liten unge. Så därför så tror jag att anledningen till att de inte berättade var nog för att jag liksom inte skulle kunna, vad ska man säga, använda det emot dem och säga, ni för dumma föräldrar, nu tar jag tag i min biologiska pappa. Att jag inte skulle tro att gräset var grönare någon annanstans.
Men din biologiska far, han sökte aldrig upp dig?
Nej, han respekterade ju på sitt sätt att jag nu liksom var en del av mamma och pappas familj, eller vad man ska säga. Och sen har han väl också vetat att han inte, att han kanske inte var den bästa förebilden egentligen. Att han var realistisk omkring sina problem.
Men trots allt bygger Mette och hennes biologiska far upp en stark vänskap.
Vi får en jättebra relation. Både med honom och hans sambo. De blir liksom mina vuxenvänner. Vi pratar ofta i telefon och de frågar till min vardag och min värld. Så de blir väldigt viktiga personer i mitt liv. Men efter ett litet år så dör min biologiska pappas sambo.
Mette och hennes biologiska far stöttar varandra i sorgarbetet och bestämmer sig också för att söka kontakt med sonen som pappan tappat kontakt med.
Så det blir en sorts mission för oss att få kontakt till min så kallade halvbror. Vi tycker att nu är det dags att vi får in honom i vår krets också. Och han är ju, min pappa är ju nykter vid den här tiden och lever ju ett fint liv också. Så det nästa steg i vår utveckling eller vår historia, det blir att jag sätter mig för att ringa till min bror och berätta att vår biologiska pappa faktiskt är en okej människa.
Känner han till dig?
Det vet jag ju inte då. Men jag ringer upp honom, presenterar mig, ber honom att sätta sig och berätta vem jag är, och han vet inte, han känner inte till mig. Så där är vi ju lite i samma båt, om man säger så. Och så går det kanske några månader, så träffas vi för första gången. Väldigt konstig känsla. Och rent utseendemässigt liknar han sin mamma väldigt mycket. Tiden går ju på det viset att min nyfunne bror och jag, vi har inte så där jättemycket kontakt. För han står ju lite i en situation att han vill ju inte göra sina föräldrar ledsna vid att ha kontakt med sin biologiska pappa och med mig. Så det föregår liksom väldigt försiktigt. Men han blir jätteglad när han blir morbror. Och när vår gemensamma biologiska pappa fyller 60 så har vi varandra till bords och blir eniga om att nu ska vi börja vår relation. Nu ska vi verkligen lära känna varandra. Men så går det inte mer än ett par månader så är han utsatt för en arbetsolycka. Och vi får veta att han är hjärndöd. Han har fyllt 25. Han jobbar med några slottskonserter. Och står högt uppe på en byggnadsställning. Och ramlar ner därifrån. När min bror dog så kände jag mig så lurad. Lurad på den kontakten eller ja, den relationen vi kunde ha haft. Och då måste man tänka att han lever vidare genom någon annan. För hans organ blev givet vidare till någon annan. Så det är ju en sån där livsbesvikelse att jag aldrig lärde känna honom. Men man måste ändå tänka att han lever vidare genom någon annan. Men det lärde mig att vara närvarande i nuet. Att man ska vara tacksam för de människorna man har i sitt liv.
Mm. Och din far, eller er far?
Han blev aldrig helt sig själv igen. Det var en stor lycka när jag återvände, så att säga. Och det var en lika stor glädje när han fick kontakten åter med sin son. Men att han skulle ta sig ifrån honom på det viset, det kom han sig aldrig över.
Det har gått några år sedan Mettes bror avled och nu finns inte heller hennes far kvar i livet. Många år som de tre kunde ha varit tillsammans gick förlorade på grund av lögnen som fanns runt Mette under hela uppväxten.
Så många människor omkring mig kände till sanningen. Till och med min bästa kompis visste om det. Mina föräldrars grannar visste om det. Kusiner, familj, syskon. Man kan ju inte gå runt och vara arg på så många människor. Det kan man inte. Så man läser väl att... Jag vet inte om jag har lärt så mycket av det. Men att jag kan bli lite impad av att så många människor kan hålla på en sån historia. Man lär sig väl att leva med en sån historia som man lär sig leva med sorg. Att man kan nog inte helt inne i sitt innersta hjärta förlåta. Men man lär sig att leva med den historien.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.